Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Idag ska vi få träffa ett kärlekspar. Hon, en influencer som blivit kraftigt censurerad på sociala medier på grund av de ämnen hon har valt att ta upp. Han blivit gripen i sitt hem och dömd till saftiga viten för demonstrationer han anordnat som bör vara grundlagsskyddade. Detta och mycket mer ska vi prata om idag med Max Winter och Nathalie Jonsson. Varmt välkomna till Inblick med Nick. Ni är ju båda centrala personer inom det som kallas för frihetsrörelsen. Om ni vill börja med att berätta lite vad det är för någonting och varför det startades.
Absolut. Ja, men där var vi båda väldigt delaktiga kan man säga. Och någonstans växte frihetsrörelsen fram egentligen under slutet av 2020. Men det som är mest känt är väl demonstrationen Tusenmannamarschen 6 mars 2021. Och där träffades också jag och Nathalie efter att några veckor varit med och planerat den demonstrationen som för mig egentligen var en idé om hur man kan skapa mer skillnad med aktivism, hur man kan marschera med banderoller och använda slagord och ramsor för att skapa effekt på gatan. Och jag har mycket kopplingar till fotbollssupporterkulturen kan man säga, som jag tog med mig in då i den här rörelsen som växte fram. Och Nathalie sen bidrar mycket med marknadsföring och att promota det här. Kan du berätta mer om det?
Ja, precis. Vi träffades där i början av 2021 och började arrangera Tusenmannamarschen då. Och kände en väldigt stark dragning till att vara med. Och då så blev jag snabbt, jag har ju min egen plattform där jag håller på med att sprida budskapet online. Och har pluggat lite marknadsföring, så det blev att jag hjälpte till lite med marknadsföring och att planera inför Tusenmannamarschen. Och där började det.
Jag tänkte kolla det också med dig, Nathalie. Du har ju, du är väl vad man kan kalla för en influencer, och jag vet inte exakt vad definitionen är, men du har ju mycket följare på Instagram exempelvis. Hur har det påverkat sen du kom in i de här frågorna? Var det något du, hade du mycket följare innan eller kom det mest efter det här?
Ja, jag hade ju en del innan. Då var jag en vanlig influencer. Gjorde samarbeten och you name it. Och sen så började jag, gjorde jag en total vändning och började sprida mer liksom budskap om sanningen och åsikter som inte är så allmänt vedertagna som sagt. Och till en början så droppade ju då väldigt många av väldigt mycket hatstormar. Jag började också ganska tidigt när väldigt få pratade om det här. Men sen helt plötsligt så kom det fler och fler och fler som började se. Och jag tror att genom att också ta initiativet och våga prata om det här så vågade fler också göra det, och det blev som att ringa på vattnet. Och ett halvår senare så hade det dubblats med väldigt många som också ifrågasatte och blev inspirerade att kanske våga göra det själva en dag. Och, ja. Mm.
Så det droppade lite till en början och sen så märkte du hur det kanske kom en annan publik till dig.
Mm.
Okay. Du kom in lite på det själv, Max. Jag har ju också en bakgrund inom supporterkultur, hockey då däremot. Hur ser det ut med det idag? Är det någonting du fortfarande är aktiv i? Så
ja, precis. Inte på samma sätt. Jag kan väl säga att under 2020 när man förstod mer om världen kanske man kan säga. Man vaknade upp till någonting, och det här har gått för mig kanske i steg redan 2010, så förstod jag att det är mycket korruption och att kanske inte det vi tror alltid är det som styr och ställer. Och under den processen har jag liksom mer och mer förstått att vi lever i ett korrupt system, en matrix brukar man beskriva ofta. Och jag kan tro att många av de här liksom, fotbollslagen, sporterna, det är lite om man går tillbaka till bröd och skådespel under romarriket liksom, att man ger folket nöje för att också få dem att inte koppla in kanske och förstå vad som händer. Man liksom skärmar av dem från verkligheten. Men med den insikten så vill jag ändå kanske vara ganska mer nyanserad. Jag vill inte då säga att allt det här är dåligt, utan jag fick väldigt mycket ut av det och mitt supporterskap. Jag har varit engagerad Hammarby-supporter. Jag har varit väldigt passionerad runt det. Jag har åkt på bortamatcher, jag har rest land och rike kan man säga för mitt lag. Och det finns något väldigt fint i det, och framförallt i det maskulina kan jag känna i liksom i min grund, i mig själv, så får jag utlopp för någon form av krigarmentalitet genom att gå på en fotbollsläktare och få skrika och känslor, ja, få utlopp. Så att jag har fått mycket av det, jag har hittat mycket i mig själv under min supporterresa kan man säga. Mm.
Jag håller helt med om det där. Jag tycker att både i och med att vi, speciellt som man, så går det att leva ett så pass bekvämt liv idag helt utan våld och farligheter om man vill det. Vilket ju är positivt att vi har blivit mer civiliserade. Och att man inte behöver liksom slåss för sin överlevnad på samma fysiska sätt. Men jag håller helt med om att man behöver på något sätt få ut den här maskulina grottmänniskoenergin ibland. Exakt. Och det kan man ju hitta exempelvis i organiserad kampsport som görs under bra former. Och även, jag håller helt med om att ibland behöver man skrika ut grejer, och det kan man ju göra på läktare. Men skulle du säga att du har hittat, ursäkta, inom den här frihetsrörelsen hittat någon motsvarighet som du kanske har fokuserat på, något du tycker är ännu viktigare?
Ja, men egentligen har jag fått ett större syfte kan man säga. Innan levde man som de flesta normala människor idag i systemet, och man arbetade, man kanske hade drömmar om att resa mer, man ville tjäna egna pengar, skapa företag. Men när jag vaknade ordentligt 2020 till den här utvecklingen, för att frihetsrörelsen som du frågade om i början är ju någonting mycket större än de här coronafrågorna och pandemifrågorna som vi framförallt bemötte då. Det handlar egentligen om frihet i sig. Och frihet i sig är en födslorätt. Vi människor är födda att vara fria. Vi har rätt till det. Det är universella principer och naturlig lag. Ingen kan egentligen ta ifrån oss den friheten. Och när jag insåg då att den här agendan handlar om kontroll och begränsa människor, då förstod jag att mitt syfte är att arbeta för det här. Att liksom göra förändring, att inspirera människor emot någonting bättre. Vilket för mig är frihet. Och då kommer mycket annat till periferin kan man säga. Så att när det var som mest intensivt under förra året, ja, då fanns inte mycket tid för mig att involvera mig kanske i sport eller i fotboll längre. Men nu i år så kan jag säga att jag ändå gått på några matcher och tagit med Nathalie på läktaren och fått uppleva den atmosfären. Och jag ser att det är fint i det. Så att de balans där, att kunna vara i systemet men också kunna börja arbeta från att kliva ur det. Vilket jag också är väldigt insatt i.
Mm. Ni, för de som inte vet om det, så är ni ett par som träffades.
Jag tror de flesta vet om det.
Ja, jag tänker om det skulle vara så att någon inte vet. Ni berättade ju när ni träffades. Vill du Nathalie berätta lite mer hur det gick till rent konkret?
Ja, absolut. Men som sagt så hade jag ju hållit mig då lite inom min egna plattform. Jag började sprida lite budskap om allt som skedde. Och den här agendan och så. Sen så början av 2021. Kom ihåg att det var en demonstration då 9 januari och den lilla influencern i mig viskade aktivism, ska du verkligen gå dit? Men min magkänsla visste att jag ska vara där och jag visste att det var någon mening med att jag skulle gå dit en dag. Så gick jag dit och där träffade jag ju Max och sen dess så har ju vi arbetat tillsammans sen dess och träffats och ja, det var där vår resa började. Mm. Och jag visste väl när jag såg honom att vi kommer göra något viktigt här tillsammans.
Mm. Och ännu mer faktiskt efter 6 mars, husmannamarschen, då kan man väl säga att vi inledde på något sätt den här resan som vi är på idag i form av en relation. Och det var det första steget för oss där. Mm. Och hitta kärleken också.
Precis.
De demonstrationerna var jag tyvärr inte med på. Jag var inte lika insatt i just pandemirelaterade frågorna då. Men jag måste säga att 22 januari är bland det mäktigaste jag har varit med om. Och tack för er insats när det gäller den. För den var, det var, som jag nämnt tidigare, det var många gånger jag var rörd under det tåget. Mm. Alltså blev tårögd över hur att det här kan hända i Sverige.
Ja, fantastiskt var det.
Det var otroligt mäktigt. Jag gillar även, nu ser jag inte och vet inte om du hade med det att göra, men de bengaliska eldarna var ett fantastiskt inslag som rörde mig också.
Det hade jag faktiskt, med tal om supporterkulturen, det som har fått in det i Sverige. Jag satt i Danmark mycket och jag fick mycket inspiration från att det är dags för oss. Så att 13 oktober förra hösten hade det bengaler första gången. Och sen var det en löpeld som fortsatte på den 22. Det var väl ett crescendo kan man säga.
Ja, det var otroligt mycket. Jag visste inte om du ville outa det, men du gjorde det. Ingen. Så det är ju bra. bra. Har ni någon, utöver liksom frihet, skulle ni säga att ni tillhör någon politisk ideologi, om vi börjar med dig Max?
Jag tror inte på ideologi och jag sa i benämningen av framförallt politik. Jag tror att det är det gamla. Vi går inte ett nytt paradigmskifte, en ny framtid. Och det här är någonstans tror jag också det som begränsat oss väldigt mycket. Att man placerar människor i de här boxarna. där man då ska ha en föreställning, det är en ideologi, det är en idé, en tanke om hur det ska vara. Kolla på liksom marxismen eller kapitalismen, att man bara har ett sätt att se på saker. Och idag tror jag att finanseliten och de här bakomliggande makthavarna har sysslat in människor, kan man säga, på olika sätt i de här lådorna. Även religion kan jag säga är en aspekt att man kan begränsas. Jag tror mycket på spiritualitet, att det finns en högre makt än Gud. Jag tror också att det finns filosofi och tankar som är bra. Men när vi börjar utgå från vårt mentala tillstånd och inte har en koppling till någonting högre i naturen än oss själva, då går vi vilse. Så att jag har legat kanske lite mer vänster kan man säga när jag var yngre. Mina föräldrar var socialistiska, jag växte upp i förorten. Men på vägen så har jag sett båda sidorna och förstår egentligen spektrumet av höger och vänster nu. Och nu kan jag välja frågorna efter vad som är rätt, inte efter en föreställning av dem.
Nathalie?
Ja, han sa precis allt jag hade tänkt säga. Mm. Jag håller helt med där. Och att jag började känna där när jag vaknade att... innan jag vaknade så var jag väldigt intresserad av samhällsfrågorna. Så då var jag inne i politiken, men det var aldrig någonting som riktigt resonerade med mig. Så när jag började se vad det är som sker i världen och förstå hur det här systemet är uppbyggt och vad politik egentligen är, så såg jag att det är ett medel för att splittra människor. Och det gäller även många ideologier, att sätta oss i boxar och labels och söndra och härska på ett sätt, skulle jag vilja säga.
För jag har ju hört er prata om att ni inte är politiska utan att ni är för frihet. Skulle ni hålla med mig om att frihet, att vara för frihet är politiskt? I alla fall idag.
Absolut. Och även det vi gjorde med frihetsrörelsen är ju politiskt i ett avseende av att vi liksom var kritiska mot pandemihanteringen och coronafrågorna. Så det finns alltid en politisk koppling ofta till saker i samhället. Men det handlar väl mer om att redan från början hade jag en vision om någonting nytt, någonting bättre än det här. Och jag är ganska tydlig med det, men vi ska inte liksom gå in och försöka förändra egentligen så mycket i samhället då, utan vi ska leda människor ur samhället. Vi ska skapa någonting bättre. Men jag kanske var lite naiv där i tidsramen av hur det här kommer hända. Jag tror att det kommer kanske ske under en 10-15-20 års period, en större förändring i samhället som kommer förändra allt. Men just nu är vi bara i början av den förändringen och vi måste fortfarande använda och förstå systemet idag. Och det är därför vi också engagerat oss politiskt efter det här. Vi kanske kan prata lite mer om det, men vi har ju känt att det finns ändå någonting mer att komma inifrån och göra förändring.
Exakt, att vi behöver vara liksom de som går in i det och förändrar det inifrån. Vi kan inte bara hålla på här utanför, för då kommer vi aldrig få med oss folket på ett sätt. Vi behöver också nå folket. Och det är inte politik i sig och att vara kritisk och liksom de här samhällsfrågorna som jag personligen liksom har någonting emot. Det är snarare det här att försöka splittra och polarisera och så. Så att,
jag vet ju att ni har gjort olika saker för att påverka systemet så som systemet är uppbyggt liksom. Vad gör ni för det i nuläget? Vad är det senaste så att säga?
Ja, men på tal om det här med politik så började vi engagera oss båda två politiskt i början av det här året 2022. Och det var egentligen kopplat mycket till de här coronafrågorna, vaccinpassen som var aktuella i samhället under vintern här.
Och med politiskt menar du partipolitiskt?
Ja, partipolitiskt var det.
För jag anser att ni har varit politiska hela tiden.
Ja, precis. Med partipolitiskt kan man säga. Men också med kanske ett nytt sätt att göra det på. Det är det jag menar med att vi inte är politiska heller, utan vi gör inte inom ramen av vad folk traditionellt gör politiskt, utan vi skapar kanske ett nytt paradigm här också, liksom ett skifte där vi är ganska innovativa och vi skapar någonting som behövs och som inte kanske bara går i linje med hur andra alltid gör saker. Många fastnar ofta i föreställningen hur man gjort innan, men man måste också vara pionjär och göra någonting nytt. Så att, det blir kanske en release här idag, ett släpp. Det har gått lite rykten om det här, men vi har ett parti på gång. Och det kommer lanseras efter valet, men vi kommer alltid en smyglansering här på bokmässan i augusti nu. Och det namnet kommer vara Partiet Frihet då. Och där kommer vi göra saker på ett helt nytt sätt kan man säga. Vill du tillägga någonting om just Partiet Frihet och vad vi kommer stå för?
Precis, vi kommer ju stå för alla frihetsfrågorna helt enkelt. Och precis som du sa, det är ju, människor är ju fria i grunden. Och jag tror att många har glömt bort detta. Systemet försöker intala oss att det är någonting vi förtjänar om vi följer liksom samhällets normer på ett sätt. Men frihet är ju alltså vår födelsorätt, precis som du sa. Och vi kommer stå upp på alla, både nuvarande frihetsfrågor, men även tillägga det vi tycker saknas.
Mm. Framtidens frihetsfrågor.
Exakt.
Visst var ni också inblandade i ett annat parti som heter Riksdagen. Vad hände med det partiet?
Ja, men det stämmer. Det var då vi började engagera oss då i slutet av egentligen förra året och in i början av det här året 2022. Just gällande vaccinpassen, det var väl deras huvudfråga. Och där blev vi lite headhuntade in i det partiet. Jag var väl någon typ av talesperson under en tid där. Också kampanjchef, strategiskt ansvarig. Och vi skulle egentligen, men lite det jag såg framför mig och det Nathalie jobbade för där, det var att skapa en form av missil in i systemet. Mm. Och det funkar bara om det finns en stor efterfrågan till förändring. Så att om man skapar ett smalt parti, då måste det vara väldigt specifikt. Som vaccinpassfrågan i 22 januari kom mycket människor för en fråga. Mm. Men försvinner den frågan, vilket den också gjorde i februari sen, efter vår stora demonstration. De öppnade upp samhället, restriktionerna försvann, vaccinpassen försvann. Då är det svårt att driva ett parti. Då var man mer bredd. Så att riksdagen var lite dödfött med tanke på att de egentligen, ja, de navigerade då, regeringen kan man säga, på ett smart sätt och dödade mycket av rörelsen inför valet. För att de vill ha en annan typ av regering nu i 4 år framåt i september.
Precis, och så tar de tillbaka det då precis efter valet, det är vad vi tror kommer hända. Mm. Det var väldigt smart drag.
Kanske att det blir en ny pandemi brukar du prata om i höst.
Exakt, ja.
Som kanske blir att vi startar om igen i hela processen av restriktioner och vaccinpass. Mm. Mm.
Max, du sa att du tror att de vill ha en annan regering. Vilka är de?
Det kan man spekulera mycket i. Man kan kolla på massa videos online, man kan försvinna ner i olika kaninhål och leta efter information. Det är inte så viktigt egentligen vilka det är. Vi kan bara se tendensen och beteendemönster av vad som händer. Och vi kan se just nu att det är en form av power grab globalt. Där människor just nu tar mer makt. Politikerna som vi ser framför oss i riksdagen, de är en del av det här. De gör det framför våra ögon. Men de gör det oftast med väldigt fina ord. Där de säger att vi måste skydda varandra. Det är solidaritet, det är liksom inkludering, det är positiv bemärkelse, det är manipulativt kan man säga.
Folkhälsa. Mm.
Folkhälsa och så vidare. Men uppenbarligen så verkar det vara ganska koordinerat. Och ja, det finns ju platser också där de skulle planera det här framför ögonen på oss. Till exempel.
Bilderbergmötet och många svenska politiker åker ju dit varje år och det filmas inte.
Eller World Economic Forum till exempel.
Ja.
Men tror ni att det är någon som en grupp då som bestämmer vad vi ska ha för regering? Eller tror ni att valet inte, tror ni att de har mer makt än rösterna?
Det får vi inte hoppas, för vi ska ju engagera oss politiskt. Så att, vi vill ju komma in i riksdagen till slut. Men vem vet, jag menar.
Alltså jag tror att det är några få människor som har väldigt mycket inflytande. Mm. Sen hur mycket inflytande är svårt att säga. Det gäller även vissa företag faktiskt. Mm. Och som har väldigt mycket monopol.
Finansiella intressen.
Ja, konflikter och ja. Mm. Finns mycket att se. Mm.
Men tror ni att, är valet demokratiskt då i Sverige?
Alltså, bara titta på egentligen massmedia så skulle mitt svar bli nej. För journalisternas jobb är egentligen att vara kritiska och ifrågasätta etablissemanget och så. Men det är snarare att de är kritiska och ifrågasätter och hänger ut dem som ifrågasätter etablissemanget. Och via massmedia som medel då pushar människor in i samma ström. Så att alla följer strömmen, en åsiktskorridor. Så jag skulle säga att vi blir väldigt influerade här. Det är demokrati till en viss mån. Jag vet inte, vad skulle du säga där?
Nej, men intressant. Jag läste en artikel av en god vän till oss som jobbar mycket med oss inom frihetsrörelsen, Emilia Ögel. Hon skrev någonting om demokratur. Det var ett nytt begrepp för mig. Men jag tyckte det var intressant, för det visar på att det är en annan typ av demokrati kanske än folk tror att vi har. Mm. Som vi har i Sverige idag och mycket, stora delar av världen kan man säga. Jag tror folk inte vet egentligen vad riktig demokrati handlar om. Vad innebörden av att makten utgår från folket. Jag tror att de har missförstått det här eller tappat bort sig i det. Och blivit rätt indoktrinerade och programmerade att liksom ge bort sin makt, ge bort sin kraft till andra människor. Så länge de får komfort eller trygghet tillbaka. Mm. Så att demokrati för mig, det är ett fint begrepp. Men vi behöver liksom hitta framtidens demokrati i så fall. Exactly. Som är mer balanserad. Och sen är det också risk med demokrati. Och det här är väldigt få som vågar prata om. Men demokrati kan vara skadligt när människor inte är utbildade. När de har fel kunskap, de kommer från indoktrinerande skola. En utbildning som bara ger dem vissa förutsättningar. Och sen får de människor att genom media och sin utbildning att rösta på det de vill. De ska rösta på genom rädsla. Mm. Så att människor behöver mer kunskap idag för att kunna också ha en röst som verkligen gör skillnad för mänskligheten på ett bra sätt.
Ja, för jag håller ju helt med om att massmedia inte gör sitt jobb exempelvis, speciellt inför valen. Ibland är det ju jätteuppenbart hur mycket de försöker påverka. Till exempel, jag vet inte om det var förra valet eller valet innan, när Expressen gick ut dagen innan med kanske 10 flashar om att Jimmy Åkesson var spelberoende. Mm. En eller två dagar innan valet, helt skamlöst liksom. Och sådana här grejer händer ju och de ställer ju heller inte de frågorna man vill att de ska ställa till politiker. Alltså man tänker ju alltid, varför finns inte en enda journalist i rummet som gör sitt jobb? Men för mig är det skillnad på det, vilket jag personligen är immun mot, vill jag tro. Därför att jag liksom, jag låter mig ändå inte påverkas av den sortens media, vill jag tro. Men det jag vill inte tro att det sker till exempel manipulation med valsedlar och sådana grejer. Mm. Vad tror ni om det? Är det en möjlighet?
Ja, nej, jag har ingen erfarenhet av det personligen. Så jag kan inte säga att det är så eller inte. Man kan ju hoppas i alla fall att det inte är så i Sverige. Och att vi har ett demokratiskt val här där människor ändå får lägga sin röst. Även om de kanske påverkas hur de lägger rösten, så har de ändå frihet nog att kunna välja själva.
Ja.
Men som sagt, jag kan inte besvara den frågan heller av erfarenhet. Jag har inte sett hur det här fungerar i detalj.
På tal om demokrati då, Max, du har ju haft en del att göra med den svenska polisen. Som på ett sätt som jag tror de flesta inte har. Vill du berätta lite om vad du har för erfarenheter av dem?
Ja, och det fick jag på ganska kort tid kan man säga. Det var faktiskt under 2021 då, och just framväxten av frihetsrörelsen som var väldigt kontroversiell, där vi arrangerade demonstrationer under en tid där man inte fick egentligen ha mötesfrihet eller demonstrationsfrihet som är liksom grundat i våra rättigheter, i grundlagen.
Ett historiskt fönster i svensk historia.
Det var det. Ja. Det var väldigt revolutionärt det vi gjorde också kan man säga, att ändå gå dit, att ändå våga stå där, och poliserna fick då i uppgift där och följde order väldigt mycket. Jag tror att de kanske inte kände för det här själva, för de stod också upp för demokrati och för yttrandefrihet och mötesfrihet och demonstrationsfrihet. Men man kände att de ändå fick i uppgift att göra det här, och det spelar ingen roll om de har någon ursäkt, de gjorde fel. De fick stoppa folket från sin naturliga rätt. Och i och med det här fick man ju ta vissa konsekvenser då som arrangör. Jag har fått ganska stora viten som jag fortfarande befinner mig just nu i tvist om, kan man säga. Eller jag befinner mig i kammarrättens process av att bedöma det här då, om det var skäligt eller inte.
Du har alltså blivit, de vill ha pengar från dig?
Ja, jag är dömd. Länsstyrelsen försökte först, jag vägrade betala. Och sen fick jag förvaltningsrätten efter mig, de dömde mig till att betala, och nu har jag överklagat det vidare. Så det är en process som har dränerat mycket energi från mig. Så jag tror att det är ett vapen de använder för att komma åt oss som går i frontlinjen och försöka egentligen påverka oss negativt. Men jag har blivit mycket starkare av det här. Och även då personliga erfarenheter av att polisen till exempel bröt sig in i min lägenhet inför en demonstration 6 juni förra året. Sju poliser stod där och bankade med batonger och kidnappade mig egentligen till polisstationen. För att jag använde då något som kallas common law. Jag vägrade säga att jag var personnumret. De försökte liksom döma då. Och jag sa att jag kommer inte gå med på era villkor. Vi måste komma överens hur vi ska diskutera det här. Jag upp och gav inte mitt personnummer på polisstationen. De fick kompromissa och hitta en lokal där jag inte gick in i polisstationen. Och sen valde jag gå därifrån bara när de inte följde med direktiv. Och jag körde stenhårt för det. För jag är inte under någon lag. Det finns inget dokument där det står att jag ägs av någon myndigheter eller systemet eller makthavarna. Så att jag satte hårt mot hårt. Och jag fick stå i mycket eld kan man säga under den här tiden. Och känna på verkligen vad det innebär att vara där längst fram. Men det har gjort mig så mycket starkare så att jag har vunnit på det skulle jag säga ändå.
Var du, Nathalie, med när husransakan skedde?
Jag var inte på plats, men jag var med. Jag fick höra i efterhand nästan direkt efter. Och ja, det har varit en resa så att säga. Och ibland så känns det så overkligt. Ja, man förstår nästan inte när man tänker tillbaka på det vad man, ja, speciellt du också, har varit med om. Hur det kunde gå så långt och hur så få kunde ifrågasätta det. För när man tänker tillbaka på det, en ganska sjuk tid.
Ja, det är helt galet. Man kollar på första maj-demonstrationen och när jag går längst fram där med megafonen.
När var det? Första maj 2021?
21 år, ja. Demonstrationen efter den 6 mars, den 1000 marschen, så hade det varit väldigt stor första maj-demonstration. Och jag var ensam där framme till slut. Alla andra blev gripna och de försökte göra allt de kunde egentligen med alla resurser de hade i hela Stockholm och tror jag, Uppsala för att gripa mig. Och de liksom bara var som hajar som cirkulerade egentligen runt demonstrationståget. Och jag var skyddad av folket och liksom den här banderollen framför mig. Och varje gång de angreps så klev jag in bakom banderollen och sen fram igen. Och till slut lyckades vi navigera genom polishästar och pikébussar och liksom allt det här till en park där vi kunde hålla tal, vi kunde sjunga. Folket stod skyddade i armkrok runt oss. Och poliserna fick ge upp. Och sen lyckades till och med fly därifrån i en skåpbil, vilket är som en nästan Hollywoodfilm. Det är helt otroligt egentligen att tänka på.
Men så de, menar att de kunde rent fysiskt inte komma åt sig för att folk...
I flera korsningar försökte de bryta sig in och det blev handgemäng, det blev slagsmål nästan. Folket såg inte tillbaka mot batongerna, utan de gick i armkrok och de höll om mig och skyddade mig. Så poliserna förlorade med, tror jag, 1,5 miljoner resurser, och vi hade väl kanske en procent av det, 15 000 kanske, genom typ av kassa för att köpa banderoller och lite olika saker inför demonstrationen. Så att, det var en stor seger för folket.
Mm. Men hur mycket våld använde de då? Alltså var det, för jag var tyvärr inte med på den här tiden, men var det batonger och pepparspray, eller hur långt gick det? För det känns ju som att om de skulle använda allt de har så borde det gå.
Ja. Och det här är en viktig regel, det här lärde vi ut också i det här Freedom Defense Sweden som jag grundade under förra året. Det var att vi inte skulle slå tillbaka om de slår oss. För det finns en regel för polisen att om en demonstrant slår polisen, då får de använda våld som motsvar. Men ingen av demonstranterna har någonsin gjort det. Pepparspray användes också den 6 mars. Du var väl med där när jag blev gripen innan?
Ja,
det.
Precis. Det var ju så kul också hur de försökte få det se ut på media som att vi hade startat igång det och att... vi hade typ sprayat pepparspray på någon polis, men det var ju en polis som råkade göra det på sin kollega. Och vi hade bara försökt försvara oss.
Det stod 8 skadade poliser i tidningen dagen efter, men inte var de skadade av. Nej. När det var när pepparsprayen blåste tillbaka deras ansikten.
Exakt. Ja. Så att, men det här var också verkligen en seger. Tusenmannamarschen då blockerade de oss på Guldbron. Och vi stod kvar. Vi ville inte ge oss. Det var vår rätt att liksom gå över. Så att, till slut så gav de sig efter att de hade försökt att starta igång och... ja, men inte slagsmål, men nästan. Så slutade de till slut och bara lät oss gå.
De fick vika sig egentligen.
Ja, de fick vika sig, exakt, för vi stod på oss.
Jag såg så noga med det här med tusenmannamarschen, 1000 personer. Jag hade erfarenhet innan av att vi misslyckades med 100 personer, för då hade de för mycket resurser. Men 1000 personer, där går gränsen någonstans, för där kan man sätta hårt mot hårt. Man kan pusha igenom. Och även 6 juni sen lyckades vi skydda oss själva genom att också gå i armkrok på Gärdet var det då. När de egentligen skickade in allt de hade på oss och försökte stoppa oss igen. Men ingen slog tillbaka. Vi skyddade bara folket och varandra. Och därför kunde de inte heller använda våld. Man har sett i andra länder, framförallt kanske Holland och så, att de springer runt med batongerna från polisens håll. De slår hejvilt, de kör över människor. Där är vi inte i Sverige idag. Och det måste man ändå ge heder för till poliskåren. Att de inte bryter de här gränserna och skadar människor. Kanske onödan ändå. Men de har gått alldeles för långt i flera tillfällen och över Trump. Och det minns alla aktivisterna fortfarande. Frihetsaktivisterna kommer aldrig glömma det, tror jag, som var med.
Intrycket jag har fått av de videor och så jag har sett från de här demonstrationerna. Det är att polisen går in väldigt, väldigt hårt ändå mot icke-våldsamma demonstranter. Och om man jämför de insatserna mot till exempel hur det brukar se ut i förorten när det bränns bilar och den typen av saker som faktiskt är där folk uppvisar väldigt, väldigt mycket våldskapital, så tycker jag att det känns som att det borde finnas resurser till det också att trappa upp våldet. Tror ni att det beror på att de blir avskräckta av det våldet de ser där, eller finns det liksom någon anledning till att de går så pass hårt, att de gick så pass hårt mot de här demonstrationerna? Och inte i förorten.
Ja, jag har ingen erfarenhet personligen av vad som hänt i förorten i alla fall. De här påskupploppen, jag har inte varit där närvarande. Jag har ingen aning vad polisen gjorde. Men jag har hört mycket om att de inte kanske gick in fullt ut där och gjorde liksom ett avtryck. Och säga, det här accepteras inte, det här fungerar inte. Men jag vet inte vad skillnaden skulle vara i det här fallet. Och varför de i så fall skulle vilja skada frihetsdemonstranter mer. Det känns ändå som att de var ändå ganska loja. Tyckte jag, de var halvhjärtade i sina insatser. Jag tror att de ändå sympatiserar mycket med oss. Och jag har väldigt bra kontakt.
Om en sous vide är på väg till dig. För att du hörde en kollega prata om det. Och du råkar ljuga om att du också hade en. Och att den var så himla bra. Att maten blev så otroligt god. Och innan du visste ordet av hade du bjudit hem kollegan på middag. Nästa helg för att du sålt in din lågtempererade stek. Så bra att du var tvungen att beställa en på nätet fort som attan. Och ja... Då finns det i alla fall flera smarta sätt att beställa hem din sous vide på. Som till våra paketboxar. Placerade på en plats nära dig och tillgängliga dygnet runt. Hälsningar på Snod.
Kolla menyn.
Vadå?
Kan det stämma?
12 köttbullar med mos för 32 spänn. Otroligt!
Då får det bli efterrätt också.
Lätt!
Onsdagar är Happy Days på IKEA. Fram till 31 maj äter du som är eller blir IKEA Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Vi ses i restaurangen på IKEA.
Nu ska du få höra från butikscheferna i våra 200 varuhus i Norden. Samtidigt.
Hej!
Tack. Jo, för att med så många varuhus kan vi köpa kvalitetsvaror i jättevolymer. Det blir billigare så. Byggmax. Var smart. Handla billigt.
Tack med polisen idag. i form av dialogpoliserna som har varit med den här resan. Och vi samarbetar mycket just nu. Och jag tror mycket på samarbete, jag tror mycket på enighet. Och jag tror att många av dem också sympatiserar med oss mer än vi tror. Och att så länge vi kan öppna dörren ändå och bjuda in för samtal och inte stänga, så tror jag att vi kanske kan bygga en framtid där till och med vi har myndigheter och liksom myndigheter över på vår sida. Mm. Här.
Ja, jag tror ju personligen att det kanske handlar väldigt mycket om order ovanifrån. För att våra åsikter var inte tillåtna, så att säga. Så att man försökte göra allt för att stoppa oss och tysta ner oss. Jag tror att många av dem hade de här orderna på sig, men kände in ändå i magkänslan att det var något som var fel, att det inte stämde och att de inte resonerade med det. Så att de gick in halvhjärtat och hade svårt att göra det. Jag vet en kompis som berättade för mig att hon blev bortförd då från platsen. De körde ju bort människor hela tiden och plockade upp dem. Och där berättade hon och förklarade lite liksom, om vad det som händer och hur kan ni göra så här? Det här är yttrandefrihet, vi har ju rätt till att demonstrera. Och det gick så långt att polisen sa att vi håller med, men vi kan inget göra, vi har order.
En ganska intressant eller rolig anekdot om det, just för att vi tog som Anna Marschen vid Guldbron där Nathalie var kvar bakom banderollen och jag ledde den och så blev jag gripen. Och det var PL13, de fick bara föra bort oss och sen släppa av oss någonstans. Men poliserna som tog mig, de sympatiserade inte med sina order, de skulle släppa mig på Djurgården egentligen. Men de släppte mig vid Bichelli Park, vilket är precis där vi skulle egentligen avsluta demonstrationen i Kungsträdgården. Så att jag kunde bara...
Och det visste de om kanske?
Det kanske de visste det och lät mig ändå gå av där. Och när jag sen ställde mig där ensam vid Karl den 12:s staty där, så såg jag demonstrationståget komma från Guldbron liksom borta vid slottet där, slottskajen. Och det var en sån otrolig vy att bara se att folket bröt igenom och sen fick vi ändå avsluta det. Och det känns som att de ändå var en del av att det skulle hända och att de sympatiserade mot dem där.
Det är ju så, om viljan finns eller om viljan inte finns, så går det ju faktiskt att göra saker även om man har order. Att order... ni är säkert också trötta på att höra den frasen att det är mitt jobb. Det går att göra grejer även om det är ditt jobb.
Så länge vi samtycker till det, då kommer det fortgå. Det slutar när vi säger nej.
Mm. Och det finns en högre moralisk aspekt här också som man ska ta med i beräkningen. Det är den de måste fokusera i sig själva. Är det rätt att göra det, eller ska jag bara lyssna på min chef? Liksom?
Exakt.
Det moraliska går först. Det är det de egentligen har surit på också som poliser.
Mm. Och det valet har man ju alltid.
Ja,
alltid. Även om det finns konsekvenser så finns det ju fortfarande, det finns ju konsekvenser oavsett vad du väljer att göra.
Fri vilja.
Precis. Du var inne på det själv, Max. Freedom Defense Sweden har ju varit en... jag skulle säga viktig del av de här demonstrationerna. Vad är den gruppen för något?
Ja, men i början var det egentligen ett gensvar på liksom den här utvecklingen när poliserna fick stoppa oss då under 2021. Tusenmannamarschen lärde oss mycket. Vi såg då att de gick på oss väldigt hårt, som vi har varit inne också på i den här intervjun. 1 maj var vi redo för det. Då var vi liksom organiserade med en grupp män som skulle kunna hantera det här. Och den 6 juni hade vi också stor framgång just på grund av det. Det var också med oss ett annat gäng som, gruppmän kan man säga, som också var med och skyddade folket kan man säga. Och det hände också den 22 januari.
Vad är det för annan grupp?
Jag behöver inte gå in på vilken grupp det är, men de skyddade i alla fall folket. Det finns videos på det när de står i armkrok. De här personerna kanske också har varit på med fotbollskultur innan kan man säga. De var med den 22 januari och de gick längst fram från olika supportergrupper, olika klubbar. Fast de enades för folket, för att skydda folket. De använde inget våld i onödan. De skadade ingen, de skyddade människor. Och FDS i linje med det är precis samma sak.
Var de här grupperingarna så flera supportrar från olika lag?
Alla de större klubbarna
som gick ihop?
Ja, första gången kan man säga.
Fint ju.
Det är historiskt. Och det visar enigheten och styrkan av det. Och att så många olika grupper kan enas över rivalitet till och med.
Ja.
För att stå upp för varandra, för folket och för friheten.
Och jag skulle gissa att det var en kategori av supportrar som är i vanliga fall kanske... inte jättefredliga mot varandra.
Det kan man spekulera i. Ja.
Det kan man. Okej. FDS alltså. Det startades av dig som jag förstår.
Ja, jag var ju väldigt delaktig i starten av det på grund av att jag var i Danmark under 2020 då i slutet och deltog på lite demonstrationer och fackeltåg. Och de hade ju en mycket värre utveckling kan man säga tidigare i Danmark än vad vi hade. Och där växte det här Men in Black fram. Och de använde också bengaliska eldar som jag är van med från supporterkulturen, och det var en viss energi jag drog till där. Det var väldigt liksom, det var en stark, man accepterar inte det här, man säger nej. Det är också en väldigt maskulin energi, inte det här, vi går med på det här och så står vi här på torg och allt är kärlek och allt är ljus och allt är positivt. Ibland måste man säga ifrån.
Ja.
Och jag kände att om vi ska kunna möta det här nu, den här utvecklingen, då måste vi också kunna göra det med den energin. Säga stopp, här går gränsen, vi går inte med på det här. Så att vi började skapa en liksom motsvarighet i Sverige. Och då kom det här begreppet freedom defense, för det ska vara försvar. Det är också en universell princip. Man har rätt att försvara sig själv. Det är som en mobbare i skolan. Vem var det som började slagsmålet? Var det mobbaren eller var det den som blev utsatt? Mm. Det ligger ansvaret på den som slåss först, den som slår först. Ja. Försvar har man alltid rätt att göra som människa, om någon angriper. Och våran frihet var under angrepp. Så Freedom Defense och sen Sweden blev ett självklart namn. Och i början var det en jättefin grupp män som kom samman. Vi hade mycket cirklar, vi delade mycket sår med varandra. Vi var väldigt vulnerable kan man säga, väldigt öppna. Vi hjälpte varandra, vi backade och stöttade varandra. Och idag kan man väl säga att det har tagit en annan riktning. Innan var det lite kanske mer aktivistiskt skulle jag säga. Det var det som var min intention. Men det blev mer och mer en säkerhetsgrupp. Och idag är det väl mer kanske att man går upp med gula västar. Man har strategier och liksom hjälper demonstranter. Mer som funktionärer kanske. Och det behövs också. Så att jag tror att FDS har en viktig roll här i framtiden. Och det finns en anledning till att FDS drivs vidare nu. Och väldigt bra personer egentligen som vill väldigt väl för människor.
Nathalie, vad är din bild av FDS? Har du något att tillägga?
Ja, alltså, jag var med där i början när Max startade upp det. Och, det är väldigt fina män och väldigt många får oftast fel bild av dem. För det såg lite hårt ut i början med den där liksom, loggan och det här med försvar. Det är väldigt många som också inte förstår det här med självförsvar. De tror att det är något negativt att det står män där längst fram och liksom, leder åt skydda folket. Men det är en positiv sak, det här med självförsvar om man... Eller natural law. Så, nej men, alltså det är väldigt fina män som vill tjäna syftet och skydda friheten.
Så vi behöver mer av det och jag kan också tillägga att vi har startat en ny grupp faktiskt som heter FAS. Frihetsaktivist i Sverige. Det kommer vara en mera kanske aktivistbetonad grupp med kvinnor och män som vill samma sak, som är passionerade för de här frågorna och som verkligen vågar gå längst fram med en megafon i handen och liksom göra skillnad i den här tiden som vi ska in i. Så vi behöver skapa olika grupperingar kan man säga som kan stötta och hjälpa varandra och framförallt då i demonstrationssyftet här att vi kan genomföra säkra demonstrationer och vi kan skydda människorna som deltar.
För det finns ju, nu minns jag inte vilken tidning det är, men det finns en artikel i vanlig media om just FDS där jag tror att ingressen eller rubriken är att männen visar vägen. Eller
Bulletin var det som jag inte
vill. Ja, var det Bulletin till och med? Okej, okay, det är inte ens mainstream media.
Nej.
Och där får jag intrycket av att det är väldigt mycket fokus på att det är just män och det liksom utmålas som något problematiskt. Är det bara män som får vara med och i så fall, vad är anledningen?
I början kan jag säga att det stämmer. Det var bara män i början. Jag byggde det här från liksom olika föreställningar om hur man kan bygga en organisation, lite av en faktiskt hierarki när det väl kommer till snabba beslut i stunden. När det är liksom akut, det är kritiskt, det är skarpt läge. Mm. Någon måste vara en ledare, någon måste kunna ta order och ge order.
Kan man det säga. Behövs befäl liksom.
Befäl, och vi skapade en hierarki där vi satt ut kaptener och vi satte grupperingar och grupper. Och så hade vi också prospects i början där man fick visa framfötterna. Och vi ville få in ganska liksom, mentalt starka män, stoiska män som kunde ta en batongsmäll i ansiktet och ändå stå kvar där, inte reaktiv, inte rädd och ändå kunna skydda dem runt sig, vilket är väldigt maskulint. Så att principerna var protect, provide and serve. Det var det som var ingångspunkten i energin där. Och det var ja, väldigt naturligt att det blev män som drogs till det här tror jag. Men sen jag inte var lika aktiv i FDS så har det kommit in också kvinnor. Och vi ska inte heller stänga dörren för dem, för de kan också ha ett syfte i just de här sakerna. Det är ingenting som är svart eller vitt. Så jag tror det kan vara ändå bra att ha en, lite mer av en mångfald kan man säga i det här. Men jag tror att det är också ett kall ändå, om man ska vara helt ärlig, i varje man i den här tiden nu som är vaken. Att känna att jag måste göra någonting, jag måste verka för någonting högre, jag måste serva för något som är större än mig själv. Och vi gav mycket utrymme för män att göra det under den tiden.
Nathalie, du som har mycket följare, hur mycket har du märkt av censur sen du började med de här frågorna?
Oj, ja, var ska man börja? Jag har ju varit den mest censurerade på Instagram känns det som ibland. Det är, alltså, om man inte var vaken innan så vaknar man definitivt av den erfarenheten och se hur man lägger ut ja, men, peer-reviewed studier som bara censureras. Visselblåsare som jobbar till exempel inom läkarvården som förlorar jobbet och så helt plötsligt är man censurerad för att man alltså, belyser det. De plockar bort mina följare, de döljer mina stories, mina inlägg, de ja, gör att folk slutar följa. Ja, jag vet inte, det har varit enormt. Så att jag har försökt liksom navigera det på bästa sätt och kanske täcka över orden ibland. Men ibland så känner jag bara, nej, jag bara kör på det. Mm. Vi måste fortsätta oavsett vad de gör.
Ja.
För jag kan tycka det känns lite overkligt att det ska behövas, men det är ju väldigt uppenbart att det gör det. För jag har hört från väldigt många som har stora konton, speciellt på Facebook eller Meta-ägda Instagram. Det är ju inte heller så att du får något mail eller så där det står att du får inte säga de här sakerna, utan de gör ju saker med dels med algoritmerna som gör att du syns mindre. Exakt. Alltså saker som är väldigt svåra att dels egentligen påvisa, och även saker som är väldigt svåra att du kan ju inte göra någonting.
Nej.
Och det finns ju ingen kundservice heller som du kan vända dig till, ställa mot väggen eller ringa och spela in ett samtal om hur de... Det går inte att göra någonting. Nej. Det är liksom bara köpa att du inte syns.
Det är 100% diskret. Och det är därför jag kom fram till att vi också måste skapa våra egna plattformar. Mm. Alltså vi kan inte fortsätta hålla på så här. Vi måste skapa det nya nu.
Ja. Mm. Och det skulle säga precis. Det beror på att de äger plattformarna.
Mm.
Och vi måste spela efter deras spelregler. Och Nathalie har ju varit kanske det mest censurerade, men även jag, när mina konton har börjat växa nu efter allt som hänt förra året, märker jag att jag blir censurerad på allt. Och jag har inte ens gått in på de här kanske känsligaste frågorna från Nathalie belyser redan 2020, om skador och sånt från den här, potentiellt från vaccinen, eller att den här sprutan kan ha vissa konsekvenser. Eftersom egentligen är det en yttrandefrihet att man kan säga ett perspektiv, men det här kan man också ta del av. Och det har de ju totalt skärt av. Men jag säger till exempel the power of the people, skriver jag det nu, det censureras också. Om jag lägger ut ett inlägg på en stor grupp människor, de är livrädda för det. Mm. De grämer sig och de har mardrömmar om att folket ska resa sig. Mm. Och bara jag lägger upp den inspirationen så försvinner min spridning direkt, märker jag nu. Så att de går på hårdare än någonsin.
Ja, och det är väldigt tydligt också i massmedia som vi pratade om innan, att statistik vinklas, studier får inte visas, och att man endast visar upp ungefär en sida. Och när man försöker få det ut som att det är en debatt och två sidor, så visar man endast 1% av det som finns på vår sida då, till exempel. Och det är det jag mest försöker uppmana folk till, att tänka själva och att våga ta del av fler perspektiv. Inte snarare än att det här är rätta, det här är sanningen, så är det snarare att försöka tänka bredare och undersöka för dig själva.
På tal om stora folkmassor som skrämmer upp makten då. Hur mycket tror ni att 22 januari påverkade politiker, och tror ni att vaccinpassen försvann på grund av det?
Jag tror att det var flera orsaker till det, men det var en väldigt stor faktor, absolut.
För jag vill också tro det.
Ja, men det tycker jag var tydligt för de flesta. Vi hade en stor fest efter det här, kan man säga, för att fira den här segern, precis när vi fick reda på att de skulle tas bort med vaccinpassen och restriktionerna. Det är lite anmärkningsvärt med den båtfesten som vi också hade i december, Aftonbladet var där och intervjuade oss. Och då sa de, men vadå, har ni fest här? Ja, vi är 80 personer. Ja, det kan man inte ha. Och sen gick det en och en halv månad och så hade alla fester med 100 personer överallt, och då var det ingen som sa någonting.
Nej, såklart inte.
Så att det var liksom ett narrativ som sprack. Vi gick inte längre att upprätthålla det här. Folk köpte inte det längre, och när vi visar att vi är så många, att vi är folket som sitter bakom det, då måste de manövrera efter det. Och nu krattar de manegen bara inför valet, de tog bort all energi runt det här, och nu måste vi återskapa, kan man säga, rörelsen. Mm.
Precis, för vi vet att det här inte är sluten.
Det är inte slut på långa vägar. Mm.
Vad tror ni om framtiden då? Vad tror ni kommer det bli värre, bättre? Kommer det här hända igen, eller är vi klara med det här nu?
Ja, jag är ju ganska säker på att vi inte är klara med det här. Och att förmodligen så kommer en ny form av pandemi. Det börjar pratas om monkeypox, men jag tror även det kan dyka upp Marburg. Det är en annan form av virus då, som de börjat spela redan på nu, det narrativet. Men, eller att det blir covid-19 igen, men en till pandemi tror jag vi har framför oss, och sen även de kommer att ta in andra former av restriktioner och saker som inskränker på vår frihet via klimatkrisen, nästa grej, 2025. Och det är fler saker vi har framför oss där vi kommer se ett allt mer liknande kontrollsystem med skynket den fjärde industriella revolutionen, eller The Great Reset med en ekonomisk omstart.
Och även mycket teknologi och AI är en del av det här.
Yeah.
Man kan se att alla de här agendorna, de korrelerar med varandra ganska mycket. De tar oss alla i en viss riktning. Och det är mindre frihet och mer kontroll för några få människor. Och det är det som är oroväckande. Och som du sa, det här monkeypox, det kommer väldigt lägligt nu. För de flesta är ganska trötta på det med covid-19. De kan rotera de här sprutorna vidare. Folk måste ta booster och allt det här. Det rullar ändå på. Men nu måste något nytt problem dyka upp. Det är alltid problem, reaktion och lösning de utgår ifrån. Och nu är det här väldigt ofarligt, säger man, men det kanske muterar, ett nytt virus dyker upp, ett ny strain dyker upp av det här monkeypox, sen kanske det blir HIV av det, vem vet. Immunförsvaret verkar ju vara någonting de vill angripa på olika sätt. Så att vi får nog se ganska mycket redan i höst, tror jag, i den här utvecklingen. Men vi kommer stå redo att bemöta den när det väl händer.
Nu är ju många stora massmediekonton på sociala medier har ju begränsade kommentarer, men de gångerna de inte har det, så tycker jag att på senare tid så har man fått, jag får upp hoppet ganska mycket över hur mycket folk liksom gör de här skrämselartiklarna till åtlöje numera. Så var det ju inte för ett år sedan. Nu är ju majoriteten av toppkommentarerna är ju liksom, amen, försöker ni fortfarande? Eller, nu, alltså det är liksom allt är förlöjligande av det. Och jag tycker att det, alltså, jag kan se dem där ibland och bli riktigt, riktigt glad över att så pass många ändå verkar ha fattat att det, det finns en anledning till att de här artiklarna kommer och varför de kommer, när de kommer och så vidare.
Jag tror att när de håller på för länge så börjar folk känna av det till slut. Folk börjar känna in magkänslan, men nu är det något konstigt.
Exakt, nu försöker ni dra det för långt.
Ja, exakt.
Och det växer fram en form av intolerans mot det här. Och det är precis det som är problemet innan, för mycket tolerans. För de riktar sig till människors hjärtan. De säger i sympati, hjälp andra. Ja. Så de öppnar upp människor till att, ja men jag vill klart hjälpa min farmor eller äldre eller de här människorna i samhället som kanske har det svårare. Man liksom manipulerar människor att utgå från någonting positivt för sig själva som de tror är bra. Men det kanske inte alltid är det. Och det här gör att man blir tolerant och accepterar allting.
Och ta vaccinet för andras skull och inte för sin egen skull. Vilket jag aldrig har hört om något vaccin tidigare i hela mitt liv.
Och i natural law är en väldigt feminin energi. Man är accepterande, man är tolerant, man inbjuder, man accepterar saker. Men nu börjar folk känna en intolerans. De börjar skifta, pennan går tillbaka nu. Och folk säger nej, stopp, det här är nog, vi vill inte höra om det här viruset längre, det har varit för mycket av det. Och de kan inte köra samma liksom, broken record oändligt. Då måste de uppföra ett nytt problem, och det är det de har gjort nu.
Precis, och saken, det här med intoleransen också, att, eller toleransen, när väldigt många accepterar det som skedde, det är också i kombination med att de öppnar upp våra hjärtan, med att de sänder ut väldigt mycket skrämselpropaganda och får oss att hamna i ett läge av survival, där också amygdalan aktiveras och vi tappar det logiska tänkandet. Så då kan ju använda saker som att vaccinera dig för din farmors skull. Men så finns det inga studier som helst som bevisar att det här stoppar smittan. Utan de säger det liksom öppet att det stoppar inte smittan. Så det finns ingen logik bakom det.
Och det är ganska stor skillnad på hur det såldes in från början jämfört med hur det såldes in på slutet eller nu.
Precis, och i början där när vi då berättade vad som kommer hända, då kallas vi för konspirationsteoretiker. Och massmedia skriver så här, det här kommer aldrig hända liksom. Men sen så sakta men säkert börjar de bjuda in det och skapa rum för det i media och bygga upp det narrativet. Så när det väl händer, då är det ingen som tittar tillbaka och ser att vi hade rätt. Utan då har de byggt upp narrativet så länge att folk accepterar det. För det är liksom ständig programming och propaganda.
För i början var det ju ingen som sa att det här inte skulle stoppa smittan. Utan vaccin skulle ju vara lösningen. Och ta vaccinen så slipper vi restriktioner. Sen vaccinerade sig 85% av befolkningen. Men vad fick vi då? Restriktioner. De första, vi hade inte haft restriktioner innan. Så fick vi det plötsligt. Vaccinpassen, vilket är bland det, alltså det var overkligt. Jag kunde inte gå på hockey, som jag gjort hela mitt liv.
Och bara det var, liksom, det var
ja, precis. Ja. Och bara det var ju, alltså, det var verkligen overkligt. Var jag försökte, kan jag säga. Försökte olika metoder.
Det måste man ändå göra, men det är lite av en så här boiling frog-metodik här. Man måste prata om det. Att det är liksom en smygande, liksom, kan man säga, agenda. Om man hade presenterat för oss 2018 att ja, men 2021 och 22 då kommer samhället vara begränsat med vaccinpass. Ni kommer inte kunna röra er fritt. Ni kommer inte kunna demonstrera 2021. Ni kommer inte ha yttrandefrihet på olika plattformar på samma sätt. Ingen skulle tro på det. Det skulle vara 1984 George Orwell liksom, direkt. Men när man gör det här successivt, man matar in steg för steg, man accepterar mer tolerans. Man bara okej, men jag tar en liten bit till, en liten bit till. Jag får mer trygghet, mer säkerhet. Det gör att människor till slut säljer sig själva. Och det är väl så att hända nu att liksom det har blivit en obalanserad, kan man säga, situation där människor egentligen tappar, liksom, tror jag. De köper rädslan, de tappar någonting högre och de bara går med på att myndigheterna får göra så här.
Det sker så långsamt också att man inte märker vad som sker förrän det nästan är för sent. Och det sa jag ganska tidigt 2020 där, att vara försiktiga, liksom, se efter vad de gör nu, för att ni kommer inte märka det om ni inte verkligen tänker efter och försöker dyka lite djupare än bara det allmänt vedertagna, det som sänds i massmedia. För att man inskränker aldrig på alla våra rättigheter all at once, utan man tar en och en tills vi inte ser, oj, hur hamnar vi här?
Mm. Och precis som en groda skulle hoppa ur en kokande liksom, kittel, så skulle den ligga kvar om det blir ljummet först och sen blir varmare successivt långsamt. Så att de har en väldigt psykologisk aspekt i det här. Det är en form av psykologisk krigsföring skulle jag säga.
Hur tror ni att min kanal kommer påverkas efter den här intervjun med er?
Jag tror det kommer att bli stort. Jag har en bra känsla. Det är mycket sanning som delas här idag.
Samtidigt som de kommer säkert försöka censurera dig.
Vad det jag tänkte på främst.
Ja, men på grund av just det tror jag att de kommer försöka göra det också. Men desto mer de försöker, desto mer kommer vi sprida den. Så att, därför tror jag att det här kommer bli väldigt lyckat. Och att många människor kanske kan inspireras av budskapet vi har haft här idag. Och följa din kanal i framtiden och förstå att du verkligen vågar prata om de här frågorna som väldigt få vågar prata om.
Ja, det är viktigt att vi vågar det. Att vi har det modet, för att det kan få flera att tänka till.
Så ni råser dig för det.
Ja, men tack. Och detsamma. Och jag kan säga det att jag, det händer ju att jag funderar på när jag tar in gäster. Hur kommer det här påverka kanalen? Och kommer jag, för jag har inte upplevt den här censuren än så länge. Jag har varit väldigt medveten om det, men jag har inte upplevt den själv. Utom på specifika stories har det hänt ibland. Men jag kommer varje gång väldigt snabbt fram till att det är när vi tänker så som vi har förlorat.
Därför
att jag kommer ta in, jag är öppen för att ta in alla åsikter här. Jag är öppen för att ta in vänsterextrema åsikter också. Nu vill de inte komma för att jag har med fel personer i de första avsnitten. Men vi får aldrig sluta prata oavsett om vad vi pratar om. Sen får folk bilda sin egen uppfattning utifrån det de hör. De behöver inte hålla med er, de behöver inte hålla med nästa gäst eller gästen innan, men vi måste ju kunna prata.
Vi måste ha en åsiktsmångfald där vi kan ha både det här vänsterspektrumet och högerspektrumet i samma rum, prata med varandra och utvecklas av diskussionen.
Och allt runt omkring.
Så att, det är jätteviktigt. Och är det så att det här blir nu censurerat eller påverkat, då är det också ett bevis på att vi gör rätt. Det är liksom en navigeringsapparat. Du kan säga att desto mer det påverkas nu negativt och det som händer, desto mer i rätt riktning är du. Så att, nu ska du vara stolt över dig själv.
På tal om yttrandefrihet, ni kommer dyka upp på Svenska Bok- och Mediamässan, gissar jag.
Det stämmer.
20 augusti. Vad kommer ni ha för roller där?
Vi kommer agera som moderatorer och programledare för CN2 då, som har fokus på lösningar och plattformar och framtiden. Mångfald kan man säga, exakt åsikter. För det är egentligen hela mässan handlar om yttrandefrihet och mångfald. Att kunna tycka olika. Så liknande det vi gör här idag, så är det också ett fysiskt rum där vi kan stå och prata inför varandra på ett annat sätt i grupper. Och vi kommer då ha olika paneler som får komma fram och dela sin erfarenhet inom olika plattformar som gör saker för frihet kan man säga.
Ja, det är att uppleva riktig yttrandefrihet att vara där. Det är alla, folk från alla liksom, delar av samhället som kommer dit. Och,
alla är välkomna.
Och ni kommer vara ett radarpar på scenen.
Ja, vi kör tillsammans som vi brukar.
Det blir kul att se. Varför är det viktigt att komma dit då för de som inte har bestämt sig ännu?
Men det är för att de här frågorna är viktigare än någonsin. Även om det kanske är lite lugnare just nu. Vi har gått ner lite av en energimässig lågsäsong, kan jag uttrycka mig om egentligen under sommaren här framförallt. Så kommer frihetsfrågorna och yttrandefrihet i centrum vara de största frågorna i den värld vi är på väg in i just nu. Så att redan nu tror jag att det är bra att ta position där. Det är bra att liksom våga komma dit som vi precis pratade om och liksom själv stå upp för det på ett sätt. Genom att inte vika sig för rädsla. Så att, men det är verkligen en uppmaning till alla som vet vad som händer egentligen just nu. Att de vågar göra saker och inte begränsar sig. Precis som den här Jan Emanuel hoppade av. Bokmässan för att Expressen och Expo gick ut och började svinga om att det är folk med vissa åsikter där, och han direkt vek sig bara. Och jag gick ut och sa att vi kan inte ha en sån kultur där någon bara kan knuffa bort oss hur lätt som helst och bara blåsa bort oss och flyger som ett aspelöv, utan vi måste stå kvar, stå fast och hålla linjen liksom, tillsammans.
Och som jag sa på Twitter, jag tycker väldigt bra om Jan Emanuel och har tyckt att han säger bra saker fastän han kallar sig socialdemokrat. Men jag var väldigt besviken på det här, på hur han valde att agera här. Därför att, jag menar, Expo, en radikal vänsterextrem, delvis organisation med våldskopplingar, hänvisas till som att de är någon sorts fakta. Och de säger att det är högerextremister och folk som uppmanar till folkmord och jag vet inte vad. Och han bara, jag hoppar av då. Om vi skulle tänka så skulle vi inte kunna göra någonting överhuvudtaget. Och det är, jag tycker det är väldigt svagt. Speciellt när man är ekonomiskt oberoende som ju han är. Det är inte så att hans liv skulle bli Det går inte cancel honom
med det kapitalet. Då måste man ha högre ideal som man står för. Och precis det jag skrev i en debattartikel, att är du en riktig demokrat, frågar honom. Kan du verkligen stå upp för riktigt yttrandefrihet när du så här lätt viker dig för, som du säger, Expo i det här fallet. Och det är inget fel att liksom granska olika sidor. Expo är journalistik, men de är tyvärr i hur de agerar korrupta, tycker jag.
För att de är ju inte fakta framförallt,
nej, det är
vilket
inte
de behandlas.
De försöker liksom koppla frihetsrörelsen och använder Guilt by Association, att ja, men fem personer i demonstration hade den här åsikten och tycker en hel rörelse att den är legitim. Det där är så att det är ett vapen de använder, och det är ingen slump att det dyker upp i Expressen, att de egentligen är lite här på sidan, och sen så fort någonting ska användas emot någonting, då lyfter de in dem där och så trycker de på att ja, men kolla, de här ska vi cancellera, de här ska vi liksom skuldbelägga. Skamma, kan man säga nästan. Mm. Och människor viker sig så lätt för det i dagens kultur i Sverige. Och vi måste bryta den kulturen, och vi måste nu skapa en ny kultur där vi vågar ha olika åsikter och uttrycka oss och utvecklas av varandra.
Folk är ju livrädda för att hamna utanför värmen. Ja. Så vi behöver ju en ny värme.
Det är en överlevnadsinstinkt. Ja. Så plattformar, rörelser, nätverk, allt det här för framtiden med gemenskap. Det är det vi egentligen framförallt står för med frihetsrörelsen. Mm. Vi samlar människor för frihet. Mm.
Finns det någon gäst ni önskar att jag bjuder in? Ni får gärna säga varsin.
Ja, en gäst. Har du någon i åtanke?
Jag har en väldigt klok kille som heter Bassem. Som är väldigt ifrågasättande. Har mycket bra att komma med. Jag kommer inte ihåg efternamnet nu. Men,
nej.
Ja. Ja, kolla det. Jag sätter dig i kontakt med honom. Jag håller med. Jag instämmer på den punkten där. Han är klok och väldigt... Vaskille som kan komma med bra argument och också öppna perspektiv för människor. Mm.
Mm. Cool. Kommer ni ihåg första gången vi träffades?
Alla ja,
det var på bokmässan.
Nej, det var tidigare.
Du kommer ihåg?
Rökrut.
Ja, exakt.
Ja, men på Sturecompagniet.
Exakt.
Ja, men det pratade vi om. Var det innan då bokmässan?
Det var ganska kort innan bokmässan. Ja, okay. Och jag kände igen er, ni visste inte vem jag var då. Och jag var inte... 100% nykter. Och jag kom fram till er och sa att jag måste ge er en kram bara. Och ni vet varför. Och jag sa inget mer än så. Och ni fattade ju varför och vi kramade. Så det var, ja, men det var lite en fylle aura på det. Men det var också, det var verkligen menat. Och jag vill...
Det känner vi.
Ja, men fint. Och jag vill verkligen tacka er för allt ni har gjort och att ni orkar och att ni vågar. Det är alltså en enorm eloge för det, och jag respekterar det otroligt mycket.
Stort tack för det.
Och tack så jättemycket för att ni kom hit.
Stort tack.
Väldigt kul att prata med er.
Tack.
Och vi ses på bokmässan.
Det gör vi.
Och tack för att ni har lyssnat och kollat.